Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Andreas, tyst nu. Vi är live här.
Ja. Kan du lugna
du ska
ner?
Vara tyst hela avsnittet.
Ja,
du, nu kör vi igång Bajenpodden 519 härifrån Marbella, som jag säger. Det är lika bra att köra på ett inkörat spår. Kim, välkommen till Bajenpodden.
Tack så mycket.
Varför var vi sist på listan av alla poddar du har varit med i?
Ja, men jag tror inte ni har frågat mig. Eller, ja, och... ni ringde en gång mitt i natten för 5 minuter. Du kan vara med här.
Ja.
Det var uppskattat av både mig och min fru.
Ja. Skönt, så du stängde av ljudet.
Fan, vilken jävla idiot ringer nu. Så det var därför lite. Men ja, okay. Nu är jag här.
Ja, okay. Härligt. Ja, och vi försökte på uppesitta kvällen. Var det det då?
Ja, det var vårat fel. Jag var lite pushig och du kunde inte säga nej.
Ja, okej. Okay.
Ja, det var ingen fara.
Nej,
det var ingen fara.
Härligt. Men välkommen ska du vara.
Tack så mycket. Ja.
Så vi David Cellini, så är jag rätt nu.
Helt rätt.
De har varit
helt
lite nervösa om jag kan. Jag är lite dålig på att uttala namn.
Ja, men du var perfekt. Cellini.
Ja, härligt. Hur är det med dig då?
Mycket fint, mycket fint.
Härligt.
Andra gången jag är med, så det är kul att jag fick gå före Kim i en podd i alla fall.
Ja, ja. Är du också ute och poddar eller?
Ja, jag, ibland. Men det har blivit mer nu, men nej, det händer ibland.
Det var hojta till om det om du vill.
Ja. Jag vet inte vad som hände. Man vrider sig i soffan. Ja.
Och så har vi med Blomman då, min kamrat här som ska ställa lite frågor. Har ni problem med dialekten så säg till bara. Så översätter jag.
Ja, det kan bli en utmaning.
Ja.
Men det ska nog funka.
Den ska vi fixa väl.
Ja, jaha, men hur känns det att vara här i Spanien då, i Marbella?
Du börjar med de tuffa frågorna direkt.
Ah, ja.
Ja, det känns bra. Det känns bra. Kul att vara här.
Mm.
Jättekul. Bra möjlighet att över 14 dagar få... få jobba med laget, så att fotbollsmässigt är det kanon. Sen så är det klart att man saknar sin familj. Det blir en lång period utan dem, så den biten är lite tuff. Har ju en grabb på 15 månader som lär sig massa saker när jag är borta nu, så att ja, det är tufft med här. Så
är det första ungen eller?
Ja. Första.
Och ja, grattis då.
Tack så jättemycket.
Ja, jag beklagar, beror på liksom. Ja,
båda delar såklart.
Ja. Ja. Ja, kul.
Tack.
Vad känner du då?
Nej, men det är samma. Det är ju skitkul tycker jag att få vara iväg lite med spelarna så att man normalt sett får... Vi träffar dem ju mycket i Stockholm också. Men det är ganska kul att man bara hela tiden stöter på folk även när de inte är beredda, så att de sitter i soffan och snackar. Kan man gå fram och ta några ord där? Så att det känns som att vi lär känna dem på ett sätt som vi inte kanske gör på exakt samma sätt hemma. Så att det är grymt tycker jag.
Är det mycket så här bonding experience eller...
Alltså det blir ju så ofrånkomligt. Det blir som David säger, man speedar ju upp allting med att man är här och att man inte tar sig hem, och man träffar spelarna konstant egentligen från att vi vaknar till att vi går och lägger oss egentligen. Så att det blir att man speedar upp de relationerna mer än vad det hade gått liksom hemma. Så att sen är det ju inte så mycket mer, alltså det är inte så att vi har en massa sådana övningar eller sådana liksom grejer, utan det är mer att det blir mycket träning, det blir mycket teori, men också att man hamnar i tillsammans och då tycker man om att prata med människor.
Ja, härligt. Mm. Kan ni inte berätta lite om liksom, hur ni träffades och sådär, hur er relation?
Ja.
Törs man fråga det?
Ja, det är klart du kan det. Det är så. Ja, fint. Ja. Nej, men det var såklart, det var mysigt såklart. Det var innan Värnamo-tiden. Jag skulle ner och bli huvudtränare i Värnamo och jag behövde med mig någon. Mm. Jag letade efter någon och frågade efter lite personer om tips och så. Mm. Och fick upp Davids namn via en vän då, Hannes Mavrat, som nu är huvudtränare i Värnamo, som också kom med oss sen efter ett år. Mm. Och fick tips om David och sen så pratade vi i Sylvias omklädningsrum faktiskt och sen så kändes det bra och sen har vi jobbat tillsammans sen dess. Mm. 2 år och 4 månader. Mm. Så att,
Har ni bråkat mycket eller?
Nej, David är lätt att ha att göra med.
Vad säger du David?
Kim är lätt att ha att göra med, men det har väl inte gjort så mycket. Det är väldigt tydligt att jag får ju rätta in mig i ledet också, så att jag vet ju vem som bestämmer. Så att jag tar sig runt, han behöver inte bråka, det är ändå högst upp i näringskedjan. Ja. Så det funkar bra, det är inga problem.
Ja. Men är det så, med era relation, att är ni mycket oense eller är ni ense om allting, hur fotbollen ska spelas?
Nej, men jag tror att vi har en ganska gemensam bild av fotbollen, hur vi vill spela liksom generellt. Så. Sen så finns det ju massor saker i det. Mm. Men jag tror mer att man hjälps åt och man utvecklar varann. Och vi har haft bra ledare tillsammans med oss i Värnamo. Vi har bra ledare med oss tillsammans nu i Hammarby, som vi också lär oss massor av och delar fotbollen. Sen så är det klart att ibland så kan man ha vissa olika förslag på taktiska ingångar i matcherna och olika idéer. Så här. Men generellt så är vårt sätt att se på fotboll och skapa en träningskultur ganska liknande, tror jag. Mm. Så att i det så är vi nu överens som mesta och sen så blir det små saker som skiljer i vissa fall. Mm. Så.
Har ni några förebilder där när det kommer till hur ni ser på fotboll?
Jo, men alltså, det är ju massa förebilder man har genom det sådana man har jobbat med inom vissa områden och sådana man ser utomlands. Jag hade vi har ju olika fotbolls, nu tittar vi mycket på De Zerbi, har vi gjort de senaste 4-5 åren, men det finns ju Guardiola i det finns ju Klopp i det, så det finns ju ganska många fotbolls sådana man tar delar från. Ledarskap kan ju allt vara från olika ledare i liksom det behöver inte vara inom fotboll heller. Nej. Så att jag tror att man har ganska mycket som man samlar ifrån. Jag har en far som jag ser upp väldigt mycket till, som jag har tagit information och liksom lärt mig saker av. Jag jobbade med Rickard Norling som också var en fantastisk människa och som jag tog mycket ifrån. Så att, och jag lär mig från David och jag lär mig från dem jag jobbar med. Så att jag tänker att det blir liksom, det blir ganska många. Mm. Så.
Mm. Ja, det pågår hela tiden tycker jag. För att, alltså, när jag började som fotbollstränare var jag 19 och då liksom de som jag hade som förebilder då, det var Kristoffer Bernspång och Andreas Pettersson som båda hade jobbat i Hammarby för, alltså, jag tror de var med här, alltså 08, den tiden liksom. Och de var de som liksom var mina förebilder, hur man planerar och driver träningar. Och så att mina första liksom ingångar till hur man är en riktig fotbollstränare. Men sen lär man sig saker hela tiden om fotboll. Och jag har ju tagit otroligt mycket inspiration av Kim, liksom, hans idé. Och så försöker jag ta in det han, för mitt jobb går ju också ut på att ta till mig av det som finns i hans huvud och sen försöker jag omsätta det så att jag verkligen förstår det så att jag kan sen lära ut till spelarna. Så att jag tycker att den här lärandeprocessen och att få inspiration från olika håll pågår hela tiden. Så att där tror jag aldrig vi kommer stanna.
Nej. Men jag tänkte fråga en lite annorlunda
fråga. Kolla vilka frågor du har skrivit.
Tror jag memorerar. Tror jag sitter och övar, eller? Välkommen till Bajen-podden. Här kör vi bara. Nej, men vad är det du ser? Främsta egenskaper du ser hos din kollega och vice versa, om du säger det. Vad är bäst med Dag?
Ja, men det säger jag aldrig när han hör det, förstår
jag. Nej, okej. Det blir jobbigt.
Nej, det kan jag inte göra. Nej, men David är jättebra på det mesta. Alltså, bra människa, bra ledare. Mm. Jag har nog bara bra saker att säga om David. Mm. Så att, alltså, inom det mesta. Mm.
Nu är det David.
Nu har du chansen. Nu har du chansen.
Jävla konstig stämning i den här soffan. Fan, så du får berömma.
Vi brukar aldrig göra det i podden.
Fan, är frågan om
det? Det är okej att såga också.
Nej, jag får ju instämma. Jag lär mig jättemycket varje dag. Och sådär, så att jag är imponerad av... Exempelvis idag, vi går ut och kör de här dubbelpassen och Kimpa driver på med jäkla energi både första och andra passet. Idag kunde jag ta det lite lugnt och fick, eller lugnt, jag var ju, ni såg hur mycket jag sprang som ytterback där ute. Det var ju, det var inte lugnt så, men jag behövde inte hålla på och skrika och driva på själva träningen. Så det tycker jag är en egenskap som är enorm som han har hela på varenda pass. Så att, där försöker jag hänga på.
Är ni lika svettiga som spelarna? Jag tänker ni... Jag har ju sett inte så jättemycket träning, men jag har aldrig sett tränare som varit så liksom med som, och hjälper till och alltså aktivt lekeback och liksom sådär grejer.
Lekeback. Det var bra. Det var rätt väl. Det var helt rätt väl. Det var lekeback.
Förlåt.
Tack Johnny. Tack.
Nej men alltså det är ju en del av vår dels alltså sprida energi. Jag tror att det är en jätteviktig del. Det är också en viktig del i att bygga en kultur där vi känner oss delaktiga tillsammans med dem där vi driver på. Jag är ganska övertygad om att om vi kan med energi driva på och visa energi så är det större chans att spelarna kommer visa energi. Jag tror att det är ganska logiskt. Och vi använder också oss själva ibland som en övning idag som är ganska lågintensiv, men för att spelarna ska få ta beslut. Alltså, vi kan ju ha en inläggsövning och allt vad det är nu där man liksom bara gör saker, men vi använder ju tränare för att de ska få ta fler beslut beroende på vad som händer så att de kan få jobba med sin beslutsförmåga, vilket är väldigt viktigt i vårt sätt att spela. Mycket beslut och att där fotbollen är, ja, men det är en stor del av det. Så att, därför använder vi oss själva ibland för att helt enkelt kunna flytta på oss, vilket gör att de behöver ta nya beslut efter vad som händer och lära sig uppfatta sådana saker och förstå vad det innebär. Liksom, mer så. Sen tror jag inte vet vi...
Ja. Är lika bra som någon.
Nej, det.
Men du stoppar ju faktiskt ett inlägg idag, sa jag.
Ja.
Det var jävligt
imponerande. Framförallt försökte Abel göra en enorm insats. jag var ju rädd för att han skulle gå under det här taget och sköt bollar på honom och allting. Så
Har han ett kontrakt om det börjar krisa i backlinjen? Eller?
Ja, han tar sig närmare i alla fall.
Ja, det är bra. Men ska vi ta nästa fråga då?
Ja, kör.
Du, vi tänkte, är det några, det är svårt så här, alla nu är lite frälsta, du är ny tränare, du har gett hoppet tillbaka till många, alla spelare, har en restart och alla är bra och nu blir det bara frid och fröjd, men vi har inte spelat några matcher ännu, så det är ofta så här snack. Men är det några som har stuckit ut som du känner? Så här, vad du hade för bild i...
Jag trodde frågan skulle gå till annat håll, men du...
jag trodde du frågan skulle gå.
Det var inte höger vänster.
Ja, det var det verkligen. Vilka som stuckit ut var frågan? Nej, men det är ju många. Och det blir också så här, liksom, det är svårt för mig att sitta och se liksom, vilka sticket jag har. Allt är kopplat till vad jag för liksom, vad jag tror om dem innan, vad man har sett av dem innan och så där. Och sen så behöver jag hålla en grupp... energisk, och det gör jag ju inte genom att säga att det är samma spelare som sticker ut hela tiden heller. Alltså det är ju ledarskapsroll jämt emot dem också, där de ska få liksom beröm och där man blir stark av att såklart höra sitt namn. Men det är också, det är liksom svåra frågor och för mig har det varit en viktig del i att tillsammans med dem bygga upp en energi i att vi är på väg någonstans och i det ger människor en ny chans liksom och bli bättre. Och det tycker jag vi har gjort och sen så kommer det bli upp precis som vanligt till dem att ta den chansen. Utan vi, liksom alla vi som jobbar med Hammarbys A-lag vill ju vinna så mycket matcher som möjligt. Det finns ju inte annat. Och i det så kommer vi ta ut det bästa laget för att göra det och så funkar det alltid. Så att nu handlar det mycket om att också liksom mjuta mod i spelare, att få dem att bli så bra de möjligtvis kan vara och skapa en energi i en grupp som gör att vi kan träna på det sättet under hela säsongen för att fortsätta bli bättre. Så mycket handlar om att liksom i en grupp sända in energi från början och skapa en kultur av hur vi ser ut när vi tränar. Och det tycker jag vi har lyckats ganska bra med. Så det tycker jag man ser på spelarna, att det är en enorm energi hos dem och det är en bra start.
Bra ös på träningarna.
Jag tänker så här, truppen är ändå relativt lika än så länge hur den såg ut förra säsongen. Upplever ni att det var en, förstår mig rätt, en skadeskjuten trupp, kanske självförtroendemässigt och så, när det kom till Hammarby? Och att det blir en viktig del för att kvaliteten finns där. Det tror jag nog vi alla ändå är överens på att det finns mycket mer att få ut. Liksom att det kanske är mer på det personliga planet och hela den biten som kan göra att, att Hammarby får en bättre placering än en sjunde plats 2024.
Nej, men jag, det är klart, vi alltså om man tittar på förra året så har man ju tappat, jag tror jag tittade på 4 av de 13 spelare som spelade mest. Mm. Man har värvat in en spelare i Oscar då. Så att man har ju, sen är det också, vad är liksom, utan att ha någon värdering där så är det ju så det har sett ut. Mm. 4 av de 13 och sen har man tappat någon till då, fått in en. Men i det har ju också de unga spelarna blivit, liksom, de är ju längre fram idag än vad de var för ett år sedan. Så ja, det är också svårt hur mycket man lägger in i det där. Och på samma sätt så vill man ju aldrig, alltså Marti har precis som alla andra tränare innan honom i Hammarby valt det de tror är det bästa. Ja. Och med olika sätt att spela fotboll på, för där skiljer vi oss ganska mycket. Även om det finns såklart en del likheter i hur man vill spela fotboll, så tycker jag att den fotbollen skiljer sig ganska mycket från den vi vill spela, även om det finns likheter såklart. Och i olika sorters fotboll, i olika sorters ledarskap, vare sig om det är rätt eller fel, så växer ju olika personer extra mycket. Så jag tror mer att... liksom, så här vill vi spela fotboll, det här är ledarskapet vi vill stå för, och utan att bedöma vad tidigare har gjort så känns det som att det förhoppningsvis får många av de spelare som ja, men kanske inte har varit så bra, och, men även de som varit bra att bli ännu bättre. Ja. Så det är någonstans målsättningen jag tänker.
Men så här, hur blir det, fotbollsspelare blir ju bättre ju mer de får träna och sådär.
Ja, de flesta förhoppningsvis.
Så är det. Men utveckla spelare, är det någonting som också är viktigt i ert ledarskap eller?
Ja, men det är klart. Och det är ju, ja, alltså det, idag så är vi i en värld där alla spelar, det spelar roll om man är 35 så kan man fortfarande bli bättre. Och det var ju någonstans som, jag vet att det gamla flosker om att man förr i tiden sa att nej, men när man är 23-24 ska man vara klar. Liksom. Men så funkar det ju inte idag, utan spelarna behöver ju bli bättre i latin, men de behöver också bli bättre i sättet vi spelar fotboll. För att på det sättet förstå vad som händer när vi spelar bättre och då ser bättre ut i det sättet att spela. Så det är ju en kontinuerlig liksom utveckling hela tiden i dels sina egna kunskaper, sina individuella egenskaper, men också i hur vi spelar fotboll och på det sättet få ut deras bästa egenskaper. Så att utveckling är ju liksom, och det är ju någonstans där vi pratade om att skapa en kultur där vi, det främjar det, där man tävlar på träningar, men där utveckling på träningar är viktigare än att kanske individuellt sett vinna den träningen, om ni förstår vad jag menar. För det finns en risk att man skapar en kultur där man bara pratar om vem som vann träningen. Men det är egentligen ganska ointressant, för ingen av oss vet vem som vann träningen den 21 maj förra året. Liksom. Det är ingen som har en aning. Men man vet hur matcherna mot derbyna gick. Man vet hur matcherna gick. Du får aldrig liksom skapa en kultur där det är viktigare på träning att vinna än att se till att man har så stor chans som möjligt att vinna den viktiga matchen som sen spelas. Och de två sakerna måste man också kunna hålla isär. Det är ganska lurigt, för att vi ska fortfarande förstå att det är viktigt att vinna på träningen. Men det får aldrig ta bort liksom procent från att vi gör det absolut yttersta vi kan för att bli bättre till nästa match. Så att säga. Så att det är ju också en balansgång i hur man, men också hur man pratar. Hur spelarna pratar med varandra. Och hur man fokuserar på liksom att bli bättre. För att jag tror att alla, jag tror ingen Hammarby-supporter heller är intresserad av vem som vann träningen idag. Men jag tror man är häftigt intresserad av vem som vinner matchen mot Kalmar. Liksom.
Ja, ja, så är det. Jag tänkte på det taktiska då. Är det viktigt att de... Ja, jag förstår att det är viktigt att hålla sig till taktiken. Men är det en stor omställning från Marti-fotbollen och din fotboll? Jag vet inte att du ska liksom basha Marti.
Nej, alltså, det är alltså inget, bara utan skillnaden. Nej, men jag tycker att det skiljer sig ganska mycket. Sen så tror jag att det finns likheter i det också såklart. Men enkla saker som jag tror att Martis är ju längre avstånd mellan spelare och liksom vi gör närmare till våra spelare beroende på vad man tycker om och vad man gillar och olika sätt, men vi spelar mycket närmare våra spelare. Martin har längre avstånd, två olika sätt att bygga ett speluppbyggnad på. Vi försöker just nu ha ett ännu högre försvarsspel, ett ännu mer lite man-man inriktat försvarsspel när det är högt, vilket inte Hammarby har haft, utan de mer kanske haft ett mellanhögt där man mer jobbat ifrån position, där man försökt vara plus i backlinjen. Så att det är liksom, och det är för nackligen med precis allting. Så att det är ju lite vad man gillar och vad man är duktig i att utvärdera, men också vad som passar spelarna.
Har spelarna tagit till sig liksom, jag menar, är det svårt för spelarna att ställa om liksom från tränare? Är det så?
Tror du, David? Är det svårt för dem?
Jag tror att det från första början alltid är, alltså, för att har du gjort någonting under väldigt lång tid, oavsett vad det är, alltså byter du jobb, så är det oftast en omställning när du kommer till någonting nytt. Så det är klart att om någon kommer in och säger någonting som oavsett om det skiljer sig 1% eller 100% från vad du har gjort tidigare, så tror jag att i början så blir det någon form av omställning i det. Mm. Men sen är det ju upp till oss, alltså hur bra är vi på att följa upp de instruktionerna vi ger och inte bara säga någonting och sen hoppas att de fattar det själva, utan att vi måste jobba med dem hela tiden så att de verkligen tar till sig det vi vill. Och sen även vara öppna för att det kommer inspel från spelare om vad de tycker också. Mm. Att man kan ha med dem i någon form av process också. Vad som funkar bra för dem utifrån vad alla är bekväma med, vad de har för egenskaper, samtidigt som det ska stämma överens med någon form av helhet ändå. Så att jag tror att de flesta fotbollsspelare är fotbollsmässigt väldigt smarta ändå i att hantera olika saker. Men det ligger väldigt mycket på oss att kunna i en omställningsperiod från ett till ett annat följa upp och hjälpa dem. Så att vi får dem dit vi vill så fort som möjligt. Så ska vi se.
Men om vi ändå pratar då lite om att anpassa sig, och vi var lite inne på hur det såg ut förra året. Och i den mån ni kan och vill svara, hur kommer det vara många spelare som kanske har en annan position i en startelva i Hammarby 2024 kontra förra året? Då tänker jag väl kanske Besara, jag tänker kanske Vargic till exempel, Mikkelsen, för att nämna tre.
Det är väl absolut inte omöjligt. Och positioner är också liksom... Jag tycker mer vilka uppgifter de kanske gör i de olika faserna är mer intressant än att just kategorisera som olika positioner. Så. Vad utifrån vilka ytor opererar Nahir när vi har bollen lågt ner, vilka ytor det är när vi har högt upp, när vi möter låga försvar, vart kommer han då, vart vi möter lag som pressar oss, vart utgår han då ifrån, hur ser ut med våra högerbackar, de sådana som går längs kanten eller de går in i banan. Alltså, det är ju ett sätt att igen då sätta de spelarna som man har, som man tycker är bäst, som har störst chans att vinna matchen, i sina bästa positioner så ofta som möjligt. Det vill säga att vi har inte bestämt om högerbacken ska springa längs kanten och han ytter får den på den sidan komma in i banan, eller om det kommer vara ytterbacken som kommer in. Utan liksom, där kommer ju te sig under säsongen, men också kunna skifta i olika matcher för att olika spelare är i viss form och så här. Så att det handlar mer om att man har en viss struktur, och att man till exempel, om när vi har bollen centralt, vill vi ha en spelare brett. På höger vänster sida, där kan vara olika spelare till exempel. Och det kan ibland vara till och med så att man jobbar med att en 50-50 uppdelning och så. Så att det är ju konstant en taktisk uppdelning kopplat till vilka spelare man har och sätta dem i så bra ytor som möjligt.
Hur mycket kommer ni tumma på liksom fotbollsfilosofi i beroende på vilka matcher ni möter eller vilka lag ni möter? Eller vilket lag ni har att tillgå till den matchen? Kommer man rucka en del på filosofin för att göra det... ge sig själv störst chans att ta så mycket poäng som möjligt i den matchen, eller för att man vill stå kvar vid sin liksom, ideologi?
Det beror på vad räknar du in i filosofi. Vad räknar du in i filosofi?
Jag tänker hur Hammarby vill spela och hur Hammarby vill uppträda.
Då säger jag absolut inte rucka på någonting. För att varje gång vi ruckar på det, då vad kommer du sen rucka på? Det är som att liksom, du ska börja träna och ska du träna 5 gånger i veckan, och så direkt så har du jag tränar 4 gånger. Då är du redan direkt nu på en farlig väg. Och samma sätt så är det någonstans, talar vi om för spelarna att okej, vi spelar den här matchen. Ni klarar inte att spela så här mot dem. Men vi tränar för det varje dag. Och vilken tro ska de då ha när vi sen går ut igen i nästa träning och säger det här kan ni. Men vi har precis ryckt där från dem.
Ja.
Så att jag, det tror inte jag på. Utan vi måste ju någonstans... liksom, de sakerna måste vi alltid liksom stå för. Sen så... om det är 3 back eller 4 back eller att ytterbacken går in eller upp eller hur vi, liksom, det är ju olika saker som taktiska för att öka chansen att vinna den matchen. Men att se ut som Hammarby, som vi vill göra med ett högt försvarsspel, med att dominera matcherna, det spelar ingen roll om vi möter Barcelona borta imorgon. Vi kommer försöka det. Sen förstår ju alla vi här som sitter att om vi möter Barcelona imorgon så kommer de spela oss lågt ändå. Ja. För vi är inte tillräckligt bra.
Ja.
Det är en annan sak. Mm. Det är en helt annan sak.
Tycker du lägger låg ribban nu?
Ja, jag tänkte att jag måste låta lite ödmjuk här. Men du förstår grejen liksom.
Så i teorin då, så oavsett om Hammarby hade varit tippade 16 eller 1, så hade man inte, hade ni inte ruckat på ideologin, om vi nu säger
nej.
Nej.
Du,
ska vi trycka in någon fråga från chatten?
Ja,
det är ett jävla tryck.
Är chatten med eller?
Ja, gud ja.
Okay.
Här är ännu mer folk.
Bara inte ta några mina frågor.
Sitter chatten?
Nej,
men det är bara kom.
Då undrar ju folk här, när kommer ni liksom börja spela ihop en 11?
Men den första
okej. Okay. Ja, men då var ju chatten bättre än
det.
Och liksom, hur viktigt är det att liksom känna att ni har en 11 klar
på i huvudet liksom. Ja. Har ni det?
Jag förstår vad de menar, men det där är också svårt, för idag som det ser ut idag. Och sen har, liksom, så är det svårt att spela ihop en elva. Du kanske vill hitta 4-5 som du känner är riktigt liksom, givna och stabila. Du hittar ofta ett lag, det behöver du nog. Men sen handlar det någonstans om igen då, kopplat till vilka motståndare man möter, vilka är i bäst form. Det är svårt idag att säga att det här är en elva. För, och så försvinner två spelare. Och så blir en skala och så tappat alla tre. Alltså någonstans handlar det om att skapa en kultur där varenda vecka så känner alla spelare att jag kan starta den här matchen fram till att vi tar ut laget. Vilket gör att vi på så sätt hjälper alla att bli så bra som möjligt. För att det handlar också om att bli bättre nästa vecka. Det är inte så att du tränar en försäsong stenhårt och sen så slutar du med det. Utan du vill ju konstant träna för att nå det här du vill göra. Det vill säga, ska vi någon gång drömma om att möta Barcelona så kommer vi ju behöva bli jäkligt mycket bättre. Och det tar ju inte slut för att det blir april och vi börjar spela matcher. Utan det måste ju fortsätta. Så i det så tror jag att man behöver hitta en 4-5 spelare som man kanske håller ganska hårt i handen. Mm. Men därefter måste det också vara öppet för spelare för att skapa den här miljön vi pratar om där de ska bli bättre. Så att, svårt att säga liksom en 11. Sen så är det klart att vi har aningar nu vem vi tror skulle starta mot Kalmar. Alltså, vi pratar ju om sånt latin, men det kan också ha svängt om en vecka.
Mm. Men okej, okay, för att ge något slags svar på frågan, de här 4-5 spelarna som du...
Var det inte svar på frågan?
Ja, men jag tycker att det
är lite... Vad exakt halvan mot Kalmar?
Han är aldrig nöjd. Så är
det. Ja, men det är klart att du inte kommer droppa namn. Men jag tänker bara, hur långt på försäsongen pratar vi om innan det börjar utkristallisera sig, tror jag folk undrar. Typ när är det liksom dagen innan cup, första cupmatchen, är det då du vet... Vad tror du? Liksom? Hur tänker du?
Ja, men det är så svårt. För att jag kan bara göra en ärlig sak för att relatera till förra säsongen. Nu ska vi prata om Bayern i Bayern. Men vi hade ju en Värnamo bara för att relatera till det. Gustav Engvall, när han kom, inte så bra. Inte i vår start här. Svårt att se att han skulle starta. Sista hösten, bästa spelaren i, en av de bästa ytterfåren i Allsvenskan. Så när ska jag bestämma mig för att det här är elvan och så tar jag bort de andra då? Eller liksom, alltså förstår vad jag menar? Du igen så börjar du liksom... kategorisera massa spelare för att de här, alltså det är jäkligt farligt. Så att någonstans, vad vill vi ha öppet för att skapa den bästa miljön vi kan? Och det är en viktig del i vårt sätt där alla kan bli så bra de kan i det. Och sen till varje match tar vi ut det vi tror är bäst för den matchen. Sen så kan väl alla räkna att det finns en del spelare som är jäkligt bra redan nu och som har spelat varenda match i Hammarby 2 år och vart topp. Ja, men de lär väl spela ganska mycket i år med troligtvis. Men det är jäkligt farligt att också börja liksom så här, nu har jag bestämt mig för det här, för du stänger också väldigt mycket vägar för spelare. Och det tycker jag var ett jättebra exempel på att se vad Hammarby hade stängt vägar för ganska många spelare i år. Som nu helt plötsligt många säger är ganska bra.
Mm. Bra svar. Bara en grej som jag tycker vi kan lägga till. Liksom, ni har ju sett några träningar nu. Mm. Vi spelar ju ganska mycket alltså, mot varandra. 11 mot 11 på större ytor, på små ytor. Vilket gör att vi spelar ju ihop spelare hela tiden. Även om man spelar med olika. Så att jag tror inte att vi har... Alltså, det blir inte samma tryck på att man måste spela ihop 11 spelare som ska lära känna varandra. För att de lär känna varandra i träningen. Och sen är vi... Ja, men nu är den här högerbacken inte tillgänglig. Så kommer nästa in. Då har de ändå spelat så pass mycket fotboll tillsammans. Mm. Så att vi spelar ihop dem hela tiden utan att behöva specifikt säga att de här... Nu spelar vi ihop er en vecka mot några som låtsas vara Västerås som är första cupmatchen. Mm. För att alla får träna som Hammarby hela veckan. De tränar tillsammans. Och sen vem som kommer in och ut. Som ni ser på träningen när vi byter spelare hej vilt mellan varandra. Mm. Så att jag tror att... Eller tanken är väl att de spelar ihop sig där också. Mm. Och lär känna varandra även i träning. Mm. Och där är det sättet som vi försöker driva det tycker jag är ett väldigt bra sätt. Att få dem att lära känna varandra. Skapa de relationerna även i träning och inte bara i match.
Mm. Kan risken bli då att det tar... Liksom, kan ta längre tid och få dem att bygga relationer mellan varandra i och med att de roterar så mycket. Jag tänker att om man tränar liksom en tajtare grupp och som man tänker att de här vill vi satsa på, går det fortare att bygga relationer mellan spelarna då kontra det sättet ni jobbar på?
Jag tror att vi tränar så oerhört mycket 11 mot 11. Alltså inget lag jag har varit i har varit i närheten att träna så mycket mot 11 mot 11. Vilket innebär att om vi nu 11 mot 11 som bara är liksom relationsbindande så gör ju vi det precis som David säger väldigt mycket i träning och mer än jag, alltså vi, det är ju nästan varje pass egentligen och mer än jag har gjort någon tid, men det är ganska mycket liksom. Så att det är ju en stor del av träningsmiljön att skapa de här relationerna, precis som teorin är enormt stor del av att skapa förståelse för varandra, vilket gör att om ni tar gårdagen så hade vi två pass som var ganska mycket 11 mot 11 och vi hade också sammanlagt för varje spelare ungefär en timme och 15 minuter teori över de två passen liksom, för att skapa de här relationerna. Och sen som ni såg träning idag handlar det också massvis om att skapa relationer. Så att vi bryter ut och tränar på det oerhört mycket mer än liksom Och det är en stor del i träningsmiljön. Sen så kommer matcherna också börja hjälpa till med det. Och där förstår vi också att alltså, i många fall så kommer det vara liknande startelva, för så funkar det också. Men det kommer kanske skilja på en, två spelare, och jag tror att du är farligt ute igen idag för att helt plötsligt säljs någon och sen så tappar du två andra spelare. Och sen så, jag menar, alla lag i toppen i Allsvenskan sålde väl sina bästa spelare nästan vid sommarfönstret.
Ja.
Jag tänkte, det är så på, det ser ut idag.
Jag tänkte på, jag har ju pratat, du var inne på det nu, det här med sälja spelare och det kommer in och det kommer ut och låret försvann och så kommer tech in så här. Hur mycket påverkar det eran liksom, eran progress så att säga? Är det jobbigt eller är det någonting du har lärt dig att leva med? För det är ju lite mer rotation i större, får jag en känsla av, i de här storklubbarna än vad det är. Eller kanske det inte är. Nu kanske jag vet ju inte hur Värnamo, vad de hade för fönster och så.
Jag tror att det är liknande. Liksom. Det, är ju, det är ju att ska man välja högre upp man ligger, ju större chans om man ju ersätta. Det är ju det är samma för alla lag i hela världen förutom två, tre lag. Liksom. Alltså, tar du ett lag i Premier League så tappar de också sina bästa spelare. Tar ett lag, så, att, så funkar det för alla lag tror jag. Jag tror inte att det är så stor skillnad. Det är två, tre lag som på alla toppen som kan behålla sina spelare, men annars så funkar det så. Och det är ju en del av fotbollen igen. Och därför tror jag att idag så krävs det mer, för att om du bara backar 10-15 år tillbaka så var spelare väldigt lång tid i samma klubb. Och du skapade relationer genom att spela matcher tillsammans. Ja. För du visste att
på gott och ont ska vi säga.
De här kommer jag ha kvar. Ja, men de här kommer jag ha kvar ganska länge.
Ja.
På gott och ont. Så att, jag tror att det är en helt ny idag där någon gör det bra i Hammarby, då får vi troligtvis inte ha kvar dem så länge.
Mm.
Tyvärr är det ju så.
Ja, det är ditt jobb att hålla tillbaka lite.
Det är precis sådär lagom bra.
Får inte glänsa för
mycket. Nej, men lite så är det ju. Så att, och det är en spännande tanke idag med hur liksom, man jobbar med att skapa en miljö så att när han försvinner så finns de här redo att ta över. Så det är lite andra utmaningar än det var kanske för 10 år sedan. Jag tror att man måste göra på lite olika sätt.
Underlättar det då att man har att HTFF är så inarbetat i Hammarby som en organisation? Jag tänker på snabba ersättare och man vet lite vad man får redan. Istället för att kanske helt plötsligt behöva leta upp en defensiv mittfält eller en mittback. Eller så. Vi har många HTFF-spelare på det här läget till exempel. Är det någonting som ni ser som en USP i Hammarby just nu kontra andra klubbar i Allsvenskan? Att HTFF är så integrerat?
Verkligen. Ja. Det är en supermöjlighet. Och att de spelare som kommer upp, även om de bara kommer upp för en träning, så är det spelare som spelar i division 1. Som är liksom, spelar seniorfotboll. De som åker med på läget, de är bra spelare i division 1. Så att det blir ju en jättemiljö som blir perfekt för att också få upp spelare som, ja, men de som varit med oss har gjort jättebra. Ja. Så att jag tycker att det är en jättefördel man har skapat sig med då, att man är så nära varandra. Som gör att vi kan, ja, men en dag lyfta upp spelare, vi kan få med spelare i veckor som gör att de också, de har också spelat seniorfotboll, vilket jag tror att det är en ganska stor fördel.
Hur länge tror du den fördelen är så pass stor för Hammarby som Hammarby har nu? För det är många lag som börjar skapa liknande extra lag eller farmarlag eller vad man vill kalla det. Hur länge tror ni Hammarby har den stora fördelen kvar?
Det beror på hur liksom skicklig man är på det här. Ja. Sen är det klart att över tid, om alltså som vi tycker att det är bra för Hammarby, så kommer andra lag tycka att det är klart att de lagen till slut kommer att se till att de lagen tar sig upp. Sen hur högt upp de tar sig. Det är inte lätt att hänga kvar ettan heller.
Nej, så är det.
Det är en bra serie. Så att vi har ju ett försprång här som inte de andra lagen har. Och det handlar om att sköta det på ett bra sätt och göra bra saker för att försprånget ska hålla sig. Sen så är det naturligt att det är klart de andra kommer komma närmare, för nu startar de från ingenting och väldigt låga divisioner, och de kommer ju såklart ta sig uppåt, men det är inte så lätt att bara ta sig upp till divisionet heller. Liksom.
I vilken grad följer ni, eller tror ni att ni kommer följa HTFF under säsongen? Är det så här, se alla matcher, gissar jag på ett eller annat sätt, träningar, alltså hur mycket blir det under en säsong?
Nej, men dels har vi många spelare upp hos oss, dels så kommer vi och se matcher, dels så sitter vi och pratar med Fredrik som huvudtränare varenda dag. Så att,
kolla deras träningar, men vi ser ju ut över planen, så att det känns som att vi har bra överblick på dem också.
Kommer de anamma lite samma filosofi eller kör de något eget? Eller? Jag tänkte du som eran filosofi, kommer den också gälla HTFF eller kör de en annan spelstil så att säga?
Jag tror väl att filosofin är byggt för att Hammarby ska liksom gå åt det hållet. Sen igen så kan man göra det på väldigt många olika sätt. Och där måste ju också finnas ett utrymme för den tränaren att kännas trygg i det han gör så. Men jag hoppas och tror utifrån vad vi har pratat om, så är det någonting som ska gälla genom hela föreningen. Liksom, hur man vill ta sig an matcher. Sen om det är med en liksom formationsmässigt, det kan ju skilja. För det är inte så intressant, men att man vill vara det lag som pressar, man vill dominera, man vill ta bollen när man inte har den. Liksom.
Man ska känna igen grunden när man hoppar mellan lagen. Ja. Liksom. Ja. Mm.
Du, jag tänkte, jag har ju suttit i några poddar. Jag är ju lite av en fotbollsexpert.
Ja, det är med, jag märker det. Det är tydligt. Det är tydligt.
Jag hävdar ju liksom det. Jag tycker att vi har en ganska stor trupp. Eller är det fel av mig att tycka det? Jag tycker att jag har så svårt att se att alla ska bli nöjda.
Allt är ju relativt, såklart. Mm. Mm.
Men vad tycker du är en lagom stor trupp? Ja, det är kanske svårt att säga. Du vill inte bli av med spelare. Nej, men jag tyckte bara att det var väldigt mycket.
Nej, men alltså,
det ser mycket ut. Du vill ha många spelare.
Nej, men du har ju rätt i att liksom, det går ju inte bara att ha massa spelare. Men det är klart, vi har väl igen, om vi pratar lite kring spelare ut, så tror jag att det har försvunnit 5 som ändå spelar ganska mycket. Liksom, och det har kommit in en. Och sen är det yngre spelare som har kommit ännu fler. Vi har ganska många unga. Så att jag skulle ändå säga att vi är korta numerär, tycker jag.
Okej. Ja.
Så du tycker olika där, men det är jobbigt att du är expert i det här. Så kan inte jag säga, så det är, jag vet inte.
Du behöver inte avgå än.
Nej, tack.
Nej, men jag tänkte att de kanske liksom, om de inte får spela mycket, hur de klarar det. Jag menar, jag vet att ni är taktiskt kunniga och så här, men det, jag tror väl att det är mycket pedagogik också i tränarna, hur man behandlar.
Absolut.
Liksom att det blir liksom att alla, det är ju så olika människor, så att man måste kunna hantera.
Där märker man att du är en expert. Fotbollsbiten får man frågasätta lite med gruppstorleken där, men där var du riktigt bra på det. Nej, men du är helt rätt alltså. Du är helt rätt. Och det där är ju spännande med att liksom, du kan ju inte behandla alla människor likadant, för det hade ju varit jättekonstigt. Och man kommer från olika kulturer.
En dröm kanske hem. För många.
Men så är det ju inte så.
Nej, det är
Nej, så där, du har ju helt rätt på det.
Ja. Okay.
Och det är klart, ju fler man har ju svårare, men det blir också någonstans att, och sen, det är också någonstans för Micke och Adrian, hur vill man ha truppstrukturen? Hur många spel ska vara från HTF? Hur många ska vara under en viss ålder? Det är ju någonstans deras största ansvar. Och det är ju inte så att jag går upp och säger att nu måste vi ha massa nya spelare. Liksom, utan vill de att den ska se ut så här, då kommer vi ju göra allt vi kan för det. Så att, men när du ändå liksom ska vara ärlig här och sitta och dricka bärs och vi pratar fotboll, du och
jag,
så är det klart att jag svarar ärligt på frågan, och då hade jag gärna tagit in någonting.
Men en snabb fråga där då, bara angående HTF. Finns det några ramar på ungefär hur många spelare som ska vara från HTFF och som ska liksom slussas upp i Hammarby från Micke och Adrian? Utan att behöva nämna några nummer.
Ja, liksom. Jo, men det är klart att de är ju igång på det där med. Jag tror att de verkligen håller på att liksom sätta den ramen ännu tydligare nu. Att vi är liksom i det arbetet någonstans. Och det är också en sak att det är en sak att sätta och sen också leva upp till det.
Så, så är det ju.
Det känns ju också som att från att man, jag känner att man är i den ramen där man försöker liksom sätta, hitta rätt i de sakerna. Vilket man gör jättebra, och sen behöver vi också leva upp till det. Precis som vi behöver leva upp till det jag sitter och säger till er här. Att, så att ni ser ett lag som bara liksom går ner och flyttar sen. Liksom. Utan vi behöver leva upp till det, och det är ju ibland det svåraste. Men där känns jag väldigt trygg i att Adrian och Micke och de i styrelsen gör ett jäkla bra jobb för att och kommer leva upp till det. Så att, absolut.
Nej, men en så här, det har ju varit lite så här, vad ska jag säga, mind games. Om någon talar ut i Aftonbladet, det blir en grej att jag inte får spela, han pratar inte med mig. Hur hanterar du det då? Blir det ett samtal då, eller?
Det är väldigt hypotetiska frågor.
Eller går ni ut och tar en bärs, eller hur går
förhoppningsvis
det?
Förhoppningsvis har ju så här, nej, men alltså, det är ju svårt. Det är klart att jag tror att i vårt ledarskap så vill vi ha en dialog med alla spelare, så att vi inte hamnar i ett läge där någon känner att vi inte har pratat med dem. Sen så kommer alltid spelare tycka att man skulle pratat mer, eller man skulle gjort mer, eller man skulle gjort mindre. Alltså, det är ju en del av det. Vi kan ju välja med att vi kommer troligtvis...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Liksom, alltid kan ha gjort något mer eller skulle gjort något mindre. Så fungerar det. Vi kommer ju inte träffa exakt vad de tycker varje gång. Det är ju en del av det. Men förhoppningsvis kan man genom att prata med dem konstant, genom att skapa den här miljön vi pratar om, förebygga många av de sakerna. Och sen så handlar det om att därifrån igen då liksom möta den spel man pratar med. Och det kan ju mycket väl vara att ta en bärs. Det kan ju mycket väl vara att gå en promenad. Det kan ju mycket väl vara att liksom bara prata med spelaren. Det är ju olika sätt det med.
Vad har ni för rollfördelning där om vi säger de här mjuka värdena, att ni pratar med spelarna och sånt? Är det någonting man gör tillsammans eller är det den, om du kanske passar bättre med någon annan och Kim med någon annan, eller är det alltid båda två? Hur funkar den? Är man närmare vissa spelare än på Kim till exempel, om vi säger i ditt fall?
Jag vet inte, det är nog svårt att veta exakt om man är närmare någon eller så, men det som... Det som är att jag och Abel framförallt sitter så ofta vi kan med... Vi har delat upp gruppen, så vi ska, det är mest att ge dem feedback i alltså, återkoppling på vad de gör på planen. Ja. Men det blir ju också att man sitter och pratar om andra saker.
Ja,
så att de spelarna får liksom, på ett väldigt enkelt sätt en ganska snabbt en ganska god relation med. För att de märker att den här killen vill ju hjälpa mig att bli så bra som möjligt och vi kan prata om grejer och sådär. Så att det är ju ett väldigt lätt sätt. Men sen tror jag att vi vill ju liksom på alla träningar gå och prata med någon och byta något ord med någon så att de känner att de ser mig och de försöker hjälpa mig så gott de kan, oavsett om den spelaren är i min grupp eller i Abels grupp. Liksom. Och sen har ju du har ju någon form av övergripande på det. Du kan ju ge dem dels återkoppling men också prata med dem när som helst utan att det behöver vara något organiserat att vi gör det varje vecka liksom, som jag kanske gör med några spelare. Så att jag tror att vi försöker fånga upp alla hela tiden, men såklart att vissa veckor så missar man någon och sen kanske just nu så fokuserar jag kanske mer på spelare som jag inte känner sedan tidigare än att sitta med exempelvis Oscar varje dag. Liksom. Det är en sån grej som är han kan vänta någon vecka liksom, och så kan jag försöka bygga en relation med dem som jag inte känner sedan tidigare mer.
Jag tänkte fråga, alltså det är ju det här med storlag då. I Stockholm är ju fotbollen ganska het. Det är tre stora klubbar, fyra, BP, förlåt. De räknas aldrig. Men det är ju, derby är ju ganska stort. Då är det lite så här, folk är ute och pratar och du vet, det kommer bli enkelt. Men de är favoriter. Hur mycket sånt där har ni tänkt på?
Vi har haft en historia i Hammarby av att spela gå ut och säga att det här går vägen. Så.
Har ni tänkt i de banorna hur ni ska agera, tänkte jag. Som,
nu är det långt fram. Nej, inte så mycket än. Utan, vi ska väl... Nej. Jag försökte inte vara bättre att säga bara nej, men jag kom fram till att nej var ett ganska bra svar där.
Hur är det med matchcoachning då? Ändrar ni mycket eller är det spelet igen som gäller? Och liksom...
Under matchen
nu? Ja, precis. För att förändra. Om ni ser något fel. Det blir ganska mycket liv på läktarna och det är lite svårt att nå ut. Och så där. Är du mycket ute och petar och förändrar? Jag har ju sett det på träningen och du springer runt och skäller som en bulldog. Och...
Där har vi ett smeknamn direkt. Det är en bulldog.
Ganska hes.
Nej, men den är ju viktig i form av att leva upp till det här igen då, där vi vill vara. Och Men det handlar också om för oss att skapa en struktur innan matcherna. Att utbilda spelarna kontinuerligt i att det kan hända olika saker. Att de kan uppfatta saker. Mm. Ju bättre vi blir, ju fler matchplaner kan vi ha innan en match startar. För att vi tror utifrån att vad vi har sett av det här laget att de kan göra på de här två, tre olika sätten. Så att allt är kopplat igen till att vi ska kunna leva upp till där vi vill vara. Det vill säga ett lag som går högt upp på dem. Och då behöver man ju liksom kunna förändra under matchens gång för att kunna leva upp till det. Beroende på hur mycket de, vilka spelare som droppar, hur de positionerar sig numerärt för att skapa övertag och sådana saker. Så att, eller hur de pressar om man nu går till andra hållet. Så att, det är ju en jätteviktig del i fotbollen, men också en viktig del är att förbereda dem innan matcherna, men också att kontinuerligt varenda dag i träning redan nu egentligen jobba från att kunna sätta dem i ytor där de kanske inte är så bekväma att spela, men genom att hamna där ofta i träning så blir de mer bekväma. Och det är ju någonstans igen för oss en stor del att plocka bort såna här saker som man känner att, jag vet inte hur många spelare har haft som sagt, jag är jättebra i den ytan men jag är inte bra i den ytan liksom. Och det kan ju vara, men det kan också vara ett sätt som du själv begränsar dig för att du gör ungefär samma saker, så varför skulle du så? Och liksom, hur mycket kan du ta bort från deras egna begränsningar av sig själv genom att sätta dem i sådana ytor bekväm på träning liksom, men ändå i en trygg alltså, en fotbollsträning hos oss är ändå en trygg miljö till som man nu jämför med liksom, när det väl kommer i skarpt läge så. Så det är också en viktig del för oss. För att få dem att bli bekväma i situationer i ytor som gör att vi sen när matchen spelas kan vara bra på att uppfatta dem och ändra de sakerna.
Jag tänker, om vi går in lite säsongen 2024, vi har Sadiku till Turkiet, Adjei, Frankrike till exempel nu, två spelar bort inom loppet av en vecka, det ryktas om du kan, lite. Hur stressat är det för er två, hur känner ni kring hela den situationen, känner ni, jag förstår att ni är nöjda med truppen och hela den biten, men det kommer så plötsligt, två, tre grejer här inom en vecka, ni är här nere, hur känns det?
Nej, men det är klart att jag vet ju att Hammarby ville sälja någon och det var väl något vi liksom förväntar oss. Och det är alltid tråkigt att tappa en spelare samtidigt som man också blir glad för spelaren. Men Adjei var ju en spelare som passade väldigt bra i sättet vi ville spela. Jag tyckte han hade imponerat väldigt mycket på mig och liksom någon form av handen i handsken i de egenskaperna som vi söker kopplat till hur vi spelar. Så det är klart att personligt var det tråkigt. Sen är det jätteroligt för Hammarby som klubb att sälja en sån spelare för så mycket pengar. Kul för honom att kliva rätt in i franska ligan. Så att, det är en kombination av allt. Och Låret, jättefin kille. Så att, det är alltid lite sorg att tappa en spelare samtidigt som man också är glad för det. Liksom. Så det där är en konstig känsla. För att man vet också att en del av det. Och jag tror att det är viktigt att försöka glädjas med spelarna, för det är ändå något ofta de vill om de väl lämnar så. Liksom, så.
Att ge är väl kanske en bra grej för Hammarby långsiktigt, men kortsiktigt så känns det sådär. Då.
Ja, men det är väl en bra, liksom, och för mig framförallt. Liksom, och för David med, såklart. Alltså, vi som lag känner ju att Jay var jätterolig att jobba med, vilka egenskaper han har. Wow, vad kul det ska bli. Och sen är plötsligt där borta. Liksom.
Nu ställer jag en rak fråga då, så får ni svara om ni vill eller inte. Men hur jobbigt är det med Djukanovic och en dag till det stora europeiska fönstret stänger?
Nej, men det är klart att jag kollar om...
Du hoppas att det inte ringer telefonen och lite sånt. Ja, även om de kanske inte ringer direkt till dig, men Jönberg kanske ringer.
Nej, men det är klart. Om jag fick välja så vill jag ha dem här. Sen så kommer igen så här, jag förstår ju om det kommer en viss form av summa som gör att... Då blir jag glad för honom och glad för Hammarby. Men det är klart att om jag fick välja så hoppas jag att det bommar igen där fönstret utan det, att det försvinner någon mer. Liksom. Så är det. Det är ju bara väl med det.
Men när vi var inne på Låret då, han spelade ju på en speciell... Men ni kanske inte spelar så med en... trygg. Liksom.
Det är du som är experten då, du sa själv. Så bland annat in mig i det här.
Ni är inte langa med några videos. Du får langa videos, jag vet ju inte. Nej, men hur, det ryktades lite om att Bizarre skulle ta lite mer defensivt ansvar, stämmer det? Eller är det inget du vill avslöja kanske?
Nej, men jag har pratat med Nahir och vi har jobbat honom igen senast mot Bodø/Glimt i en lite lägre position för att få med honom mer involverad i spelet. Du hade väl siffrorna på det då? Hur många passningar slog då?
Han hade 97 eller något sånt där passningar.
97 passningar hade Nahir och Mikkelsen spelade i den rollen som Nahir spelade tidigare hade.
18 tror jag.
18. Så det också går ju lite in där vi pratar om att okej, men hur får vi Nahir oftare på bollen i vissa lägen för att det är väl inte svårt att se att han är en av de bästa passningsspelarna vi har. Och han slog vissa passningar som gjorde att när vi väl spelade igenom Bodeglim så kunde vi gå med fart. Han kunde spela bakom. Alltså jag tyckte han var fantastisk i den fotbollsmatchen. Mm. Och igen då, okej, vi spelade en fotboll. Nahir har 90, vad sa du, någonstans över 90 passningar istället för 18. Ja, det kanske är bättre för Hammarby att han har det, för det kommer ge mer möjlighet för oss att göra fler mål. Och sen så förhoppningsvis hade han ändå något avslut. Han hade hockeyassist på båda målen. Hade någon frispark och någon hörna i virket. Mm. Så att han var ändå med och skapade mycket chanser. Mm. Så att någonstans handlar det om igen då, att sätta de bästa spelarna i de bästa områdena, i sina bästa positioner så ofta som möjligt. Och kan vi använda honom lite lägre i vissa faser så är det jättebra, tror jag. Mm. För att där kommer det göra att vi slår mer passningar igenom så att vi kan gå med fart, vilket vi gjorde jättebra om Bodeglimt. Alltså ett par gånger var det ju rätt igenom och så gick det med en jäkla fart. Och sen i nästa läge när vi väl hamnar högre upp, då kan han ändå komma upp i de ytorna som han är bra i. Så att det blir en kombination av att kunna använda spelare i olika delar av spelet. Som om du nu vill använda ordet sexa, så kanske han spelar sexa när vi har bollen på egen plan halva för att han ska vara inblandad. Men när vi väl kommer upp högre upp så kanske han blir tia utifrån sin sexa-roll.
Okay.
När vi försvarar kanske det är mer två åtter för att vi har så olika sätt. Så att liksom igen då försöka sätta dem i sina bästa positioner så ofta som möjligt. Mm. Och om Nahir får 91 passningar tror jag det är bättre än 15. Jag tror det ökar vår chans att göra fler bra anfall. Jag tror det ökar vår chans att göra fler mål. Mm. Det borde vara det.
Mm.
Så länge de slås i alla fall liksom, inte bara i sig, men alltså framåt. Som man gjorde mot Bodeglimt. Jag tyckte att de 60 minuterna fram till att vi gjorde väldigt många byten var jäkla roliga att se.
Mm.
Är det tillräckligt? Nu är Bodeglimt kanske ett lag som dessutom hade vunnit allsvenskan, ska man med sig. Men i serien sen man möter Malmö borta eller man möter kanske Elfsborg Häcken eller whatever, är det tillräckligt ramstarkt att ha Nahir som sexa? Nu vet jag att du pratar med han att ibland en sexa över bollen och kanske något annat i andra tillfällen, men funkar det att ha Nahir där, eller behöver man ha en Tecky eller en Oskar Johansson till exempel som kan kompensera för det andra?
Nej, men jag tror ju att Oskar och Nahir spelade väl nästan, de gjorde väl liknande roller mot Bodeglimt och jag tycker de gjorde jättebra. Och sen är det igen så där att nu mötte vi ett av, ja men vi pratade om det här, Bodeglimt var ju långt fram. De spelade cupmatch i Europa League 14 december tror jag. Det var det 2 veckor och sen drog igång direkt och skulle spela mot Ajax om någon vecka igen. Så de var ju långt fram och ändå tyckte att vi klarade jättebra.
Ja,
sen
definitivt.
Är det klart att det svängde åt båda hållen och de kunde gjort några fler mål, men vi kunde gjort... Jag tror att när vi räknade målchanser så ledde ju vi fram till att vi byttes i 60 minuter målchanser. Så det svängde om Bayern och det var roligt att se. Liksom. Och sen är det klart att i en perfekt värld så gör vi 5 och släpper in 0. Liksom.
Men om jag tolkar det då, så känns det som att vi fick ett litet kvitto på att det kanske funkar. Och spela så som vi gjorde mot Bodeglimt. För det funkade mot Bodeglimt även om de hade
de
lite
bytte också. Precis som vi.
Men ändå ett kvitto på att det kanske kan funka och lira så.
Jag tyckte att liksom, de visar upp en ja, jag tyckte det var roligt att se dem spela där. Så att, det är inget vi ska utesluta i alla fall.
Nej. Det funkar för mig.
Jag har en fråga. Får jag säga det?
Nej, förklart. Ta dem sen när vi är klara.
Ja, men det är en fråga för mig, tror jag.
Okej, men den, är den med då kommer jag gå ut.
Okej, ja, men då väntar jag med.
Du, vi är dålig stämning.
Ja, lite internt också i varje podd.
Jävlar! Nej, du vet, vi har varit med varandra i 5 dagar.
Ja, vi ska snart åka.
Men den här satsningen Hammarby gör med unga spelare och så, den satsning som gör. Och sen så finns det ett annat lag i Stockholm som kör lite äldre och liksom lite kortsiktigare. Så här. Men vilken satsning är bäst, tycker du? Eller, ja, jag förstår. Nu blir det lite så här. Men vad du föredrar, om du får vara ärlig och säga. Vill du ha bra, färdiga spelare eller unga och liksom lite mer långsiktig satsning?
Ja, men det bästa är väl att ha båda, tänker jag. Mm. Alltså, det är någon form av det. Och sen så tror jag på att det handlar om att spela som vill bli bättre. Det kan vara 30-åringar ibland också. Men du måste ju ha en struktur där du har fler unga spelare som vill bli bra. Sen var drar vi gränsen med vad unga spelare är? Det, vart liksom drar man den gränsen? Jag vet inte.
Men, 25.
Men, 25 drar man den. Så att, det är klart att vi behöver skapa... Liksom, vilken jävla... Ja, vilken expert.
Har ni plats i staben?
Ja, efter idag solklart. Ja, så att liksom någonstans vi behöver, alltså, det är jätteroligt att jobba med den struktur vi har här, för de vill verkligen bli bra. Men igen, när jag träffar Nahir som är, han är 90 va, så vill ju han, alltså han är ju enorm, jag vill bli bättre.
Mm.
Så han, alltså det är ju som en 18-åring fast i liksom varit med mer liksom.
Mm.
Så att det är ju fantastiskt att se honom. Så att, det är det jag menar, det är svårt att sätta liksom mycket handlar om personligheter, vilka vill, det finns ju 18-åringar som kanske vill bli bättre heller liksom. Så att skapa en miljö där man verkligen vill bli bättre, det är viktigt. Det är klart att det underlättar med unga spelare som kan träna mycket, som generellt säkert vill bli bättre än vad kanske äldre spelare vill. Men
jag tänker så här, klubben för framgång på kort sikt eller lång sikt?
Nej, men då tror jag att man är på helt rätt väg.
Så.
Och sen blir det upp till oss att göra till bra, upp till alla runt omkring att stå för det man säger när det också går emot lite, för det vet vi alla att oavsett vilket lag du håller på i världen så går emot ibland. Sen var jag går emot där och förlorar en match eller var en dålig halvlek och förlorar tre matcher, inte vet jag, men då kunna stå för de sakerna fortsatt, det är ju det som är det viktiga, det är det som gör att man över tid når framgång. Och det är klart att vi vill göra det.
Ni två som, och många andra då, som är nya i klubben inför år, hur mycket pratar ni om, precis som du säger, det kommer ju komma matcher där man både liksom har varianser mot sig, man har otur eller man är dålig bara liksom. Hur kommer ni hantera det? Är det någonting ni pratar om? För som vi alla vet, det stormar lätt och det kan storma snabbt ibland på bra grund, ibland på sämre grunder. Är det någonting man förbereder sig på liksom redan nu? Jag menar, Västerås i cupen och så, det är två och sen är det avgå alla. Det händer att folk är så.
Ja, jag vet. Och så här, det här blir ju, vi får ju såklart se. Men för mig och David och alla som jobbar runt laget så handlar det bara om att se till att vi är bättre dagen efter än vad vi var dagen innan. Det går ju inte att göra något annat. Och jag vet att jag kommer tillsammans med de här grabbarna göra allt vi kan. Alltså vi gör det. Och om inte vi räcker till, då räcker ju inte vi till. Och jag kan inte heller säga vad supporterna ska liksom tycka och tänka, utan de har ju rätt att göra det. Det enda jag kan lova till dem är att vi kommer göra allt vi kan för att det ska bli så bra som möjligt. Och över tid så kommer det bli bra. Och sen får de bedöma vad är tillräckligt med tid, vad är tid. Det är liksom, det får ni bedöma. Och vi kommer fortsätta jobba jävligt hårt för det. Och är det.
Ni fick en ny spelare idag.
Det blev så, eller?
Ja, det är officiellt.
Ja, hemsidan skrev man det i alla fall.
Det brukar man se och så.
Dagarna går så här ibland. Så att,
men jag
har ju hört att jag väntade bara på vilken, men liksom att det skulle bli.
Hur känns det först och sen hur ska han spela?
Nej, men det känns jättebra. Jättebra.
Är det någonting
det är ni har varit, till vi pratar om?
Är det någonting ni har varit drivande att ni nu, det stod om det var på hemsidan eller med det kommentar, men att Apollo missar slutspel, så då fanns det kanske en lite lättare lösning som jag förstod det på att få tillbaka han. Är det någonting ni har varit drivande i väldigt mycket, eller var det något som planerat sedan länge att om inte gått slutspel så blir han aktuell?
Nej, men jag tror att vi liksom har väl pratat om det och påpekat det med Mick och dem ändå, att vi gärna tar hem test för att vi gillar den spelartypen så.
Blev det ännu mer aktuellt efter att Sadiko gick till Kassipasa?
Alltså för oss har ju vi sagt det från början att vi gärna tar hem honom. Liksom.
Innan Sadiko?
Från början, för vi har en väldigt bra spelare som är utlånad. Liksom. Ja. Sen om det blev lättare för styrelsen, det vet jag inte. Nej. Och ekonomiskt och sånt. Men det har vi sagt egentligen från början och hoppas att han skulle komma hem. Och framförallt eftersom vi visste att han skulle komma i sommar. Vilket gör någonstans att men om han ska komma i sommar, är det inte bättre att få hit honom nu? Sen förstår jag också att det är ekonomi och allt och sådär. Men det är klart att för oss, så, om man nu ändå ska komma i sommar med, så är det ännu ett tecken på att då är det bättre att vi får honom nu.
Ja, såklart.
Har du jobbat med honom förut?
Nej. Men jag har sett honom mycket, för jag var ju i Norrköpings fotbollen när han kom fram där. Men aldrig haft honom så, men följt honom mycket.
Du, om det är någon regeländring?
Jag svänger det snart.
Nu kommer vi in på ett annat
spår.
Men om du får förändra en regel, vad skulle det vara?
Han är här för David, han är bättre på att tänka på sig.
En regel?
Offside ska den ta sport.
Nej, jag tycker att den får vara kvar. Nej, men alltså, den enda regeln som jag känner att jag inte riktigt har koll på för att den ändras, det är ju hans.
Vilket tråkigt svar.
Men det är det jag har. Jag tycker att vi har väldigt bra den här insparksgrejen de gjorde, det är fantastiskt.
Ja, det är bra.
Mycket bra, tack.
Mycket bra uttaget.
Men hans har jag inte så bra koll på. Ärligt talat, jag vet inte ens.
Hur skulle du förklara hans regeln för mig?
Att om du försöker ta bollen med handen så blir du bestraffad.
Ja, om jag gör det medvetet.
Exakt, att du försöker göra det.
Annars är det inte straff, till exempel.
Exakt, och där blir det ju alltid svårt, för då börjar man snacka om de här positionerna.
Ja.
Och det vet man inte. Är den medveten en onaturlig Nej. Position? Mm. Och där, nu har vi ett problem. Mm. För att nu vet inte jag det.
Det blir filosofisk fråga.
Exakt. Och där... Då gillar jag nästan mer den där som var förr, när man kunde bara skjuta på handen.
Allt alltså,
hans. Alltså visste man. För den är i alla fall tydlig. Mm. Sen kanske den inte är så bra, men den är tydlig i alla fall.
Ja, men den är ju svår. Den är ju jättesvår.
Ja. Mm.
Men så här, jag tänkte så här. Amerikanska straffar, kommer du ihåg dem?
Ja, det är ju mycket... Tack, men du är mer kreativ än vad jag gör. Det
har jag
det. Jag skulle aldrig komma på det. Den är jättefin.
Ja.
Men lite... Lite under det var.
Ja, ja.
Det var lite måste man ändå. Ja. Vi har kört det ibland på träningen när det blir lika.
Ja.
För att även om vi, det viktigaste inte att vinna på träningen. Så när träningen är slut, om det är oavgjort, så kan man ändå få avgöra det. Och då har vi kört amerikanska straffar någon gång.
Alltså.
Så att det, inte här än, men det lär komma.
Ja, ja men det gäller att en kul sätta grej. Trender.
Ja,
det är vi bra på i Bayern. Vet du. Oh, ja. Du, ska vi köra lite snabbare? Eller vill du köra, eller ska jag köra dem?
Nej, men kör du. Du okay. har ju dem
framför dig. Då blir det bara snabba svar.
Snabba svar.
Och jag vet att du har problem med
alltså,
det.
Alltså, bara få lägga ut om man vill.
Okej, var eller inte var?
Nej, men nej, såklart.
Mm.
Ja, men vi behöver inte ha det här.
Nej, okej. Okay. Pyro eller inte pyro? Oh, vet vad är pyro, säger han.
Jag tror mig jag har koll på det där. Jag har varit supporter själv.
Mm.
Jag älskar ju bengaler såklart. Mm. Så länge de hanteras på ett bra sätt.
Mm.
Så enkelt är det. Banger sånt har jag svårt för jag är lite rädd för sånt.
Ja.
I liksom att det bara så här, det går lite tillbaka till, kommer ihåg när man var liten och så hade sån Kina puffar och folk och slängde på nästan.
Mm.
De förstår jag inte riktigt. Ah, men bengaler tycker jag hur... Mm. Så länge man hanterar det rätt, fantastiskt.
Mm. Mm.
Nej, ja.
Samma?
Ja, håller med.
Ni är samstämmiga här.
Mm.
Ska vi se här då.
Och snabba.
Ja.
Tackar.
Fem eller tre byten?
Fem eller tre? Nej, men jag gillar fem. Alltså det, sen gillar jag att det är tre tillfällen så att man inte liksom... Mm. För annars trasar det sönder matchen. Men jag ser ingen nackdel med att man får byta fem vid tre tillfällen, för det förstör inte tempo till någonting, och det tycker jag ger större chans att få in unga spelare, så jag tycker det. Jag tycker det är bra.
Och jag tycker också att eftersom nu är det så pass, vad har vi nu, 8 utespelare på bänken, va? Vilket gör att har du bara 3 som får hoppa in, så är det 5 som, alltså, de är där, men det finns större chans för fler spelare att få med att spela, så jag tycker också att det är bra.
Du vet att Bayern var först med fjärde bytet.
Fjärde bytet?
Ja. Vi var ett derby. Vi bette in en fjärde spelare.
Du får googla på rummet sen.
Ja, ni får skratta. Okej. Det här är en kulle som är en annan kille brinner för väldigt mycket. Men det är träna på straffar eller inte.
Bör man avsätta tid?
Ja.
Alltså i veckan på
träning
som straffskytt eller straffläggning, absolut också.
Kom igen då, snabbskrå.
Ja, men alltså om du är en straffskytt så är det väl jättebra att du skjuter straffar ofta. Men inför matcher så där så vet jag inte om det har så stor effekt faktiskt.
Mm. Oj. Vemma kommer bli
Han kommer bli förbannad.
Ja, men nej, det är
vad är rätt svar enligt honom?
Han vill att man tränar.
Ja, men då tycker jag med det.
Ja. Ja, då kan han vara lugn då. Ja, då slipper vi skapa några så här.
Ja, skönt.
Okej, du, vår, höst eller höst, vår?
Nu var det inte lika.
Det är ju sånt där att jag blandar ihop hela tiden.
Nej, det är svårt.
Ja, jag har jättesvårt för det.
Ja. Jättesvårt med höst.
Nej, men jag hade ju gärna, alltså, jag vet inte hur liksom, jag hade gärna bytt och spelat. Men jag vet inte om vi kan det, liksom klarar vi av det med bra förutsättningar för liksom fotbollen och supporten och allting. Så att det blir lite... Jag lägger inte så mycket vikt vid den. Men,
nej, men det är väl att man kommer osynk med andra ligor.
Och det gör man ju.
Ja.
Så det är klart att...
Är det främst det du känner som att blir det dåliga med vår höst, att man blir osynk med resterande del av Europa?
Ja, som vi har nu. Och sen så gillar jag ju det här med kuppen som har gjort att vi tidigare började spela tävlingsmatcher. Det är då man också undrar, skulle vi kunna spela tävlingsmatcher precis som alla andra och vara lediga i januari kanske? Mm. Sånt går det?
Mm.
Jag vet inte. Och, men ibland har vi ju problem att få till bra planer i mitt i sommaren. Liksom.
Ja,
hur kommer
några
Som från Norrbotten så måste ändå, då gillar jag ändå vår höst. För att ska vi spela höstvår, då är det en otroligt kort säsong. Då har vi augusti och maj, kanske. Så att, då är det fint att få spela lite under sommaren i alla fall.
Men de spelar ju bara hockey där uppe.
Nej, nu visade du att vi inte är den experten du trodde, Johnny.
Nej, men snöskot
jag tar en miss. Det dock stämmer ju. Men det kan vi göra när vi är ledare från fotbollen.
Okej, du... Vi har nästan slut på frågan, men jag tänkte bara säga så här.
Men vad bra de har varit.
Ja, tack.
Nej, men jag har en viktig fråga då.
Ja, jo, den kan du ta.
Ja. Fantasy Allsvenskan 2024. Mm. Spelar ni det?
Nej, inte Allsvenskan, för att det blir
inte helt så. Nej. Om man ska välja en spelare i Fantasy Allsvenskan från Hammarby i år, vem väljer man då?
Då väljer man Nahir Besar.
Ja, det är så.
Ja.
Ja. David?
Ja, men han har väl... varit väldigt, väldigt högt upp i poängligan. Så jag gissar att jag spelar inte så där tyvärr. Nej. Så att jag har inte så bra koll på exakt vad man får poäng för. Men jag gissar att man får väldigt...
Målassist
är ganska bra. Så att han ligger väl bra till det.
Okay.
Du, jag har faktiskt David till dig en fråga. Det var någon som jag fick här på Instagram. Vill du bli kallad David eller Karras?
Jag misstänker vem som skickar frågan.
Ah, okay.
Det är en, på tal om Norrbotten, en mycket fin gammal mittback i Bodens BK, misstänker. Mm. Nej, men David funkar bra.
Okay.
David funkar bra.
Och vad är?
Ja, det andra var det. Han det tyckte att jag spelade som Michael Carrick.
Aha.
Och då var det Karras därifrån. Så att, nu är det bra att Kim är tyst så han inte lägger någon kommentar som han brukar göra. Men
det är därför... komplimang att få.
Exakt, exakt. Så att, det kommer därifrån.
Men var den befogad?
Det är en definitionsfråga såklart.
Och sen har vi då slutligen, det här är ju ett... Du behöver inte ta det så här personligt nu och bli ledsen.
Nej,
det är så här, haj eller delfin?
Ja, jag vet ju. David har ju förvarnat på den här frågan. Ja. Och jag vet ju att man ska... att man ska svara haj.
Här finns inget rätt svar.
Nej. Då har David lurat mig här.
Då kan jag
aldrig säga haj, för att jag är livrädd för haj. Det är absolut det värsta jag vet.
Det var faktiskt någon som skrev det.
Jag badar alltså inte...
Han är lite rädd för
vatten. Aldrig går ner och badar vatten här, för det finns risk för hajar. 100% att de kommer komma och ta mig då.
De känner ju rädsla.
Så delfin. 100%
det är såklart inte 100% att hajen kommer att ta det. Det måste ju vara...
Han kommer gå ut efter mig.
Men skönt att ha skräcken då.
Ja, så är det.
Jag är djurgårdare. Jag tycker de är lite läskiga.
Det kan de också.
Du då?
Ja, nej, jag fick den här frågan när jag var på ett annat ställe. Och jag fick förklara till mig att det ska vara bra att svara här. Men jag sa att... inte att jag är klar att jag är också, om jag skulle möta en haj så skulle jag vara rädd för hajen. Mm. Så jag känner att jag skulle hellre träffa på en delfin. Det känns ju mer så att jag svarade delfin då. Mm. Så jag får väl stå kvar vid det.
Ja, igen. Ja. Har de snott våran? Nej, det är för jävla.
Vad är det för jävla podd som kommer att sno?
Ja, vi får ta det efter så vi inte hänger ut någon.
Men det finns alltså inget rätt svar.
Nej, absolut. Det finns den här, du vet, att hajar är mer målinriktade, du vet, och så delfiner kan vara lite jobbiga och stimmiga, men de är rätt sköna liksom.
det är briljant fråga.
Ja, så är det. Nu, Anders.
Har vi tramsat klart nu?
Ja.
Får de vuxna vara med nu?
Ja, äntligen.
Jag har en grej sen, men det tar vi sen.
Ja, men ta din först.
Ja, men vi hade August här igår. Mm. Och då frågade jag, vad slutar han med 2024? Mm. Då sa han, topp 1. Då frågade jag 2, vad slutar Hammarby i år?
Ja, jag har sagt svaret på den förut. Vi har skrivit på 3 år, jag och David. Under de 3 åren så vill jag vinna ett SM-guld. Mm. Det är därför jag är här. 100%.
Så att du egentligen ska fyllas?
100%. Det vill jag göra. Mm. Så att, sen om det tar 1 år eller 2 år eller 3 år. Det får vi se. Eller om vi kan vinna flera. Men det är någon form av målbild. Så att,
jag tar det här och nu.
Gärna redan i år.
Jag förstår det och det var kul. Ja. Det var kul.
Men när vi hade Micke så här. Vi hade ju han i podden igår. Hur känner ni för honom? Alltså, han har ju haft lite knackigt förra året och så. Tycker ni att han har kommit in bra i truppen? Och så?
Vad är ni på nu? August. Jag tycker han har gjort det jättebra. Han är med i min lilla grupp. Mm. Så jag snackar mycket med honom. Mm. Så att han...
Han gillar United också.
Ja, han är en klok kille på många sätt. Nej, men han älskar fotboll och spelar fotboll och är väldigt skicklig, så att jag hoppas han kan göra ett jättebra år.
Hur går det mot Sarpsborg?
Svingar vilt. Ja. Vad går det snabbt? Det gäller att hänga med
våra gamla tränare.
Ja, det ska bli kul. Ja. Det ska bli kul. Det ska bli roligt att spela. Det känns som att vi liksom... Ja, men man fick mer smak efter Bodo-matchen. Nu har vi fått träna på bra, så att det ska bli jäkligt roligt att spela. Framförallt där känner jag.
Ja.
Så. En fråga kring den matchen då. Har ni tänkt redan nu om ni kommer spela med mycket spelare? Eller kommer spela en mer... liknande cup-elva, om vi säger så.
Vi kommer inte liksom använda alla spelare. Nej. Vi kommer inte byta 45-45 på allihopa.
Smala ner det lite då egentligen.
Vi kommer smala ner lite, ja. Så, det kommer vi i alla
fall. Kul.
Nu, Anders.
Nu är det vuxnast.
Ja. Ja, härligt. Ja, alltså, vi som varit här har ju sett att det är väldigt mycket fokus på offensiven. Kommer ni börja träna defensiven överhuvudtaget? Och så får när kommer det ske?
Det gör vi, och det är det som är så bra. Vi spelar ju så mycket spel, och när man spelar så är det både off och def i det. Så att vi gör det ganska mycket, mer än man tror. Och framförallt så hade vi ju i vad det går, va? Egentligen framförallt på eftermiddagen är extremt huvudfokus på det här med väldigt mycket genomgång och sånt innan. Så att våra träningar ser ju ganska liknande ut, men vi har olika instruktioner i spelet eller regler i spelet som gör, men också hur vi coachar som främjar olika saker, och men också teorin innan då, så att vi har jobbat ganska mycket försvarsspel. Men
man ser de här uppspelningsövningarna, det är de vi har sett också. Det är mycket 11 mot 11 på liten yta och även på stor yta någon gång. Så det är alltså 11 mot 11 spel man ser. För de andra övningarna så är det för fan, är det ni som är mittbackar.
Ja, förhoppningsvis inte vi defensiven här, för då blir det, och släpper ju många mål i år. Ja. Framförallt, nej, det ska vi inte hoppas. Nej, men vi hade ett 8 mot 8 spel där vi jobbade, vilket egentligen bara var försvarsspel. Där offensiven var helt, de fick göra precis vad de ville, men det bara var kopplat till försvarsspelet. Så att vi har jobbat ganska mycket med.
Jag kanske var full den träningen.
Kan mycket väl ha varit, kanske jag med.
Men jag är nyfiken på en annan grej. Jag är lite nyfiken på era roller liksom, som tränare. Har ni delat upp er i olika liksom, delar av spelet? Eller hur funkar det? Nej. Vad hanterar ni? Ni är klonade bara. Liksom. Ni gör samma sak, eller?
Alltså, vi försöker ju med alla våra tränare att göra liksom, samma sak. Nu är Abel med oss också. Vilket gör att vi är egentligen tre tränare som gör... Ja, men som David berättade, David och Abel har halva gruppen var individuella klipp. Vi har träningar tillsammans. Abel har lite mer fast situationer. Så att jag skulle mer säga att vi... Jag tror också att det är viktigt att bygga ett team. Det vill säga att här är vi ganska många med utöver oss. Och tidigare har vi varit flera personer som har gjort ett jäkla bra jobb. Så att vi är ju ett team där man jobbar tillsammans. Det är viktigt. Då måste man involvera alla. Alla måste känna att man är delaktig, för då kommer man växa som person. Så att jag tror att vi involverar ganska många i vårt sätt att arbeta. Och vi delar upp ganska mycket. Så att det inte blir liksom att ja, men någon har bara försvarsspel. Sen när inte det försvarsspel funkar, så blir det lätt att peka finger på. Ja, men allt annat funkar, men försvarsspel funkar inte. Vi jag skulle säga att vi... jobbar kontinuerligt med allt det mesta egentligen och så.
Ni gör ungefär samma saker med olika grupper bara? Ungefär så.
Ja, men en uppdelning var ju som David sa, att Abel och David har ett ansvar att till varje spel, de har 10 spelare i varje grupp eller 11 eller vad det är, och ge en återkoppling individuellt varje vecka till dem. Det ansvaret har inte jag, men de har det ansvaret. Jag har mer ett ansvar för att fylla på där jag känner att det behövs eller prata om andra saker. Det kan vara en ansvarsområde som är delat upp. Vi pratar om lagupptagningar, men det är klart att jag har sista ordet när det gäller att ta ut ett lag. Vi pratar om... Vad fan ska vi mer säga, David? Nej, men alltså, David har speluppbyggnad ena dagen och så har jag det nästa dagen, för att de ska ha olika röster inom samma sak. För att jag känner att vi jobbar så mycket gemensamt, och där involverar vi Abel nu. Vi involverar flera andra tränare. Så att, jag tror att det är en styrka att kunna göra saker tillsammans, och att kunna att de känner att om de går för David så får de samma svar som de frågar mig om hur vill vi göra den här situationen.
Ja. Det var väldigt kul idag på sista träningen, så hade jag ju Skoglund och Monte med mig. Så jag jobbar med dem hela tiden. Och då står jag och pratar med dem om någon rörelse eller vad de kunde göra. Och så tar det 3 sekunder. Alltså 3 sekunder efter att sluta prata så kommer han. Hampus, Monte, det kan ni göra så här. Och skolan bara kollar på mig. Fan vad ni är synkade alltså. Och det är ju så att om man bara ska dela upp och göra en grej var så blir det så att det är ju stärker bara din bild där. Sen tycker jag det var kul idag att se ni såg Gustav Pettersson, fystränaren, körde uppvärmning med boll som började väva in samma grej vi pratar om i spelen. Så att det är också att få med alltså hela staben som Kim är inne på, att det inte bara är för att han jobbar med spelarna 6,5-7 minuter i början på träningen. Och kan han väva in fotbollsgrejer i det att de inte bara joggar och kör höga knän, så är det ännu bättre för oss. Så att vi får alla att prata samma språk. Då tror jag att vi kommer göra hur bra som helst.
Mm. Jag tänkte på det. Fysträningarna ser lite annorlunda ut. Nu har inte jag sett några fysträningar på ett tag. Men de är roliga med bollar och det små bollar. Och...
Gustav är otrolig faktiskt, måste jag säga. Det där är... han är fantastiskt bra. Så att han lär oss väldigt mycket. Ja.
Mm. Hade du några frågor från chatten eller?
Det har vi absolut. Mm. Om jag kan... Vi kan dra den där. Jaha, okej. Okay. Då undrar vi hur det gick för David och hans elbilsresa upp till Norrland innan jul.
Jättebra!
Det var en jobbig resa kan jag säga. Jag fick väldigt glada tillrop av er och lyckönskningar. Ja. Tyvärr så hjälpte de inte så mycket. Utan vi tog oss upp, men det tog landade på 26 timmar tror jag. Det var problem med... batteriet i den där bilen, så man kunde aldrig snabbladda, så vi körde väl, kunde köra 20 mil gången, så vågade vi inte köra 20 mil exakt, så vi körde väl 16 och så stannade och laddade, så tog det 2 timmar, så försvann det, så satt man på någon mack i Härnösand 01:30 och visste att vi har 7-8 timmar körning kvar, så att vi tog oss hem, vi kom fram till jul, det var någon som var orolig att jag skulle hinna hem till jul, hörde jag sist, men vi tog oss dit och det gick bra, men det var en seg. Ja, drygt dygn helt enkelt. Det blev
många kaffe.
Det blev det, och mackarna gick bra både i laddkostnader och i försäljning.
Ja. Det blir inga elbilspons till Bajenpodden 2024. Låter så.
Ja. Men då är vi klara. Bra, då är vi klara tror jag. Jag ska bara tacka mina patrons som gör att vi kan åka hit och dricka öl och ha roligt och mer. Och så. Och det är Ro Monteiro. Nej, Montero. Fan, jag ser ju fel.
Det här är det roligaste på hela programmet.
Antonios Lagovardos. Lotta på B305. Tröjan är på väg, säger Nads. Gröna jägaren, Martin Jonsson. Paulsons penis. Marcus Glad och Erik Henriksson. Och Sigge på Söder. Tack för att ni lyssnar och stöttar. Så hörs vi imorgon igen.
Vi ska säga någonting mer.
Ja, du! Förlåt. Stäng inte av. Vår dagbok eller vlogg som jag har kommer ut precis nu. Nummer 5, va? Mm. Bra. Mm. Så får ni... Vi har ju intervjuat din farsa.
Har vi?
Ja.
Och kul.
Ja. Fick några kloka ord där om pinnen. Ja, och, ja.
Är det sant?
Ja, ja. Ja, så det blir intressant.
Han stack hem direkt efter en intervju. Så jag vet inte fan hur det där gick för dig. Alltså.
Jag var lite...
Du skrämde honom duktigt. Alltså.
Ja, men jag sa att du ska inte vara rädd.
Så. Nej, det är bra. Ja, kul.
Ja. Nej, men kolla på den och så syns vi imorgon. Ha det bra allihop.
Hej då!
Hej då. Tack.
Hej!
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.